Hej och välkomna till det 13:e avsnittet av Harry Potter-podden med Lisa Lord Larsson och Gustav Brink Larsen. Hej Lisa!
Hej hej!
Hur står det till?
Jo, det står bra till. Jag konstaterade när vi satt här och värmde upp, att när vi sjöng upp, att symboliskt roligt med avsnitt 13 idag, så här när det ska vara ett litet Halloween-tema på vårt avsnitt.
Ja, precis. Det är alltså avsnitt 13 av Harry Potter-podden. Och vi ska prata Halloween, upprepar jag.
Ja.
Ja. Vi ska göra lite lite som vi inte brukar göra. Att vi ska först gå igenom lite om Halloweens historia och eventuella kopplingar till trollkar och trollkarsvärdar. Och vi ska prata lite generellt om vad som händer, för Halloween nämns i 4 av Harry Potter-böckerna. Men sen ska vi framförallt grotta ner oss i kapitel 10 av bok nummer 1.
Ja.
Som alltså heter Halloween, på svenska Allhelgonafton.
Just det.
Så då blir det lite, vad händer runt om där? Det händer ganska mycket i det kapitlet.
Ja, och inte bara i det kapitlet heller, utan Halloween är ofta i, inte i alla böckerna, men i de flesta böckerna så är det ganska så här händelserika kvällar och dagar.
Verkligen.
Oftast, ganska kul.
Ja.
Vi ska komma in på det lite senare, men det ska bli ett övergripande Halloween-tema på avsnittet idag. Och vi ska börja och prata lite grann om Halloween allmänt,
ja, precis,
tänker jag. Någonting som jag tycker är väldigt roligt, som jag har lite grann gjort till min grej i mina tonår, framförallt när jag inte hade så mycket annat going for me, tyckte jag det var kul att, ja, men det är roligt att läsa om magi, och framförallt det som många kanske inte, jag vet inte vad jag ska säga, men saker som många, som inte alls egentligen är magi, men som många som, det finns faktiskt människor som påstår sig praktisera magi, ändå gör. Och jag tycker alltid att det är roligt att hitta, vi har pratat om det i avsnitt tidigare, när vi hittar i Harry Potter-böckerna olika saker som för den oinsatte kanske tros vara J.K. Rowlings påhitt, men som faktiskt har anor jättelångt tillbaka och som inte alls är hennes saker som hon har hittat på. Vi tog ju upp kvastarna förra avsnittet exempelvis.
Ja, vi har pratat om lite plantor.
Precis.
Nu kommer jag inte ihåg vad de heter, de här pappetplantorna.
Ja, men alltså jättemånga. Det finns här. Mandragora var ju det exemplet då.
Ja.
Men just även stormhatt, som då ska sägas wolfsbane då, som det heter, som ska sägas skyddas mot varulvar exempelvis. I alla de här vampyr så här tonårsserier och filmer som finns nu, så är ju järnöt, vervain, en väldigt så här central komponent i storyn. Det skyddar emot vampyrer, och det ska tydligen vara det värsta giftet. Så vill man, så här skjuta en vampyr, så kan man så här, de dör ju inte av vampyren, enligt legenden kan man kanske inte skjuta hjärtat med en vanlig pistol, men doppar man kulorna i verbena då, eller hjärnöt, så blir det giftigt för vampyren, och så dödar man dem på så sätt.
Jaha,
så
att, jag ska säga att det här är liksom lite off my comfort zone.
Det förstår jag.
Jag är inte så insatt i det här. Så att,
det säger väl lite grann om vilken typ av fritid jag hade när jag var yngre. Men,
jag spelade men bara fotboll. Ja. Och du hade lite annat för dig.
Ja, fotbollsspelare by day och typ exorcist by night. Men,
jag uppskattar det.
Ja, visst, det är spännande. Ja. Men typ sådana saker som ofta går igen i, liksom, ja, men, jag tänker så här, i populärkulturen. Alltså i böcker, i filmer, i serier. Men som ändå har ganska gamla, har sina rötter i gamla sägner och hedniska religioner och
lite folktro.
Folktro, ja. Det var det ordet jag ville ha.
Ja.
Så även Halloween och Harry Potter.
Okay.
Och trollkarsvärlden.
Ja.
Det som jag tycker, ja, Halloween i sig, vi firar väl typ alla Halloween. Alla har väl varit på en Halloweenfest eller gått in i en Halloweenpyntad butik eller typ skurit en pumpa med sina farmor och farfar eller alltså någonting sånt här.
Alltså sista 10-15 åren så har det väl blivit svårt att undvika det, tänker jag.
Mm.
Jag är uppvuxen utan att, alltså, någon form av Halloween-referens i min barndom.
Gustav uppfostrade i kristen sekt.
Ja, så vi har ju firat allhelgona.
Ja.
Eller firat sådär. Det har varit då man har åkt, och liksom man har tänt ljus och åkt till graven. Och
ja, precis.
Kyrkogården är ju jättefina på allhelgonadagen. När det bara, det kryllar av ljus överallt.
Off topic, men vi bodde ju innan vi flyttade hit i vårt nuvarande hem, så bodde vi precis mitt emot en kyrkogård i i Majorna i Göteborg, och det var
en gigantisk kyrka, alltså Västra kyrkogården för er som vet i Göteborg. Den är gigantisk.
Gigantisk kyrkogård, och vi hade balkong tvärs av gatan ut mot den, och det var förra året på Alla helgona när vi stod på balkongen i mörkret och kollade. Det var så himla fint, för det lyste grejer överallt. Så att, så att även det äldre gardet i vårt land som inte kanske aktivt firar Halloween, som inte riktigt kanske vet vad det är mer än att typ bus eller godis kanske, och läskiga häxor och barn som klär ut sig, så har nog de flesta med sig att man ändå går liksom på Alla helgona helgen, eller Alla helgons afton, till respektives föräldrar och gravar och minneslunder. Jag tror ändå att vi är...
Det finns ju i någon form av samma, även om det kanske görs mer makabert i Halloween, om du förstår vad jag menar, att det är utklädnad och sådär, så har det ändå någonting med döden ish att göra.
Det har ju med döden att göra, och det som jag tycker är så intressant och så roligt är att det dras paralleller i våra, ja men i modern litteratur idag, som Harry Potter då, som vi pratar om, att enligt gammal folktro till exempel så är Halloween eller Alla helgona, All Hallows Eve, är den, på magiskt språk så heter det Samhain. Det är de som praktiserar hedniska religioner, typ Wiccan eller liknande. Även de som påstår sig vara liksom häxor och trollkarlar i vår vanliga värld.
Ja.
Och firar olika höjdpunkter och högtider på det magiska året då. Så är Halloween som en typ av nyår. Det är, man ska säga, höjdpunkten är att de människor som har dött sedan förra Halloween då.
Senaste året.
Senaste, liksom. Ja, men precis. Det senaste året. Deras själar avfärdar mot andra sidan under All Hallows Eve. Så att på kvällen, natten där, det är då man officiellt som död går över till andra sidan. Och att det är som, man firar helt enkelt ett avsked. Man säger också att slöjan eller det lilla skiktet mellan de dödas och de levandes värld är som allra tunnast under Halloween-kvällen. För att det är då människor avreser helt enkelt.
Det ska vara enklare att ta sig dit kanske.
Precis, för det är då, det är då själarna från de döda flyger, gör de kanske inte, men det är då, de färdas dit helt enkelt. Och då ska det vara en bra tid att man har lättare att tillgå sin magi då, ifall man praktiserar magiska aktiviteter och anser sig själv ha magisk kraft. Det uppstår små repor eller revor eller vad man ska säga, små glitchar i det här skiktet. Så det ska vara en väldigt bra tid för att kasta spells och ritualer och så vidare. Jag uppmanar inte till någon form av satanism här heller, vill jag också. Utan det kan vara, vill du kasta en kärleksförtrollning? Gör det. Vill du cursa någon du hatar, gör det. Halloween är den bästa tiden. Det är väl enligt gammal folktro så är det är därifrån det kommer, så att säga. I alla fall enligt vår nordiska mytologiska folktro, så att säga. Från längre tillbaka än vikingar och asagudar så är detta. Det är en tro, ett levnadssätt som härstammar från naturen, kan man säga.
Och för just Halloween som det väl firas idag, det har ju såklart förändrats genom tiden.
Ja, liksom alla våra högtider tänker jag, med typ jul och påsk och så här. Jag tänker från Jesus till typ påskharen så är ju steget ändå ganska långt.
Det är en viss bit liksom. Men Halloween uppstod ju inte som många tror i USA, även om det är därifrån som det firandet på något sätt har kommit tillbaka till Europa. Mm. Utan det är ju en irländsk-skotsk grej som emigranter dit tog med sig. Och som på något sätt hoppar tillbaka. Liksom.
Precis.
Vilket är roligt. Man tänker det, eller jag tänker det, som innan jag visste det, att det är den superamerikaniserade högtiden. Liksom, med mycket pumpor och bus eller godis som vi har fått därifrån.
Ja, men precis.
Men att det faktiskt inte är en amerikansk grej.
Nej, men precis. Och vi blir oundvikligen såklart, med tanke på världen ser ut, så är vi väldigt influerade av USA främst, tänker jag. Nordamerika. Där både liksom, i allt egentligen, i teknologi, i mode, i vad som är, vad som är populärt och vad det finns för utbud i allt liksom, ja. Är ju väldigt amerikaniserat i Sverige på ja, många håll.
Verkligen.
På gott och ont.
Ja.
Så det är väl lätt att det, ja, men så här, man ser alla de här, det är ju alltid på tv runt Halloween, alla de här sjuka husen, det händer ju även runt jul. De som har typ pyntat upp och dratt all ström från hela kvarteret.
Ja, för att precis. Typ så här, som bara sa den i andra, eller förklara ja, er här
som två har pimpat veckor. Sina hus ja. Med typ 1 miljon små lampor och lyktor och skelett och skit liksom. Det är så här, och likadant vid jul, de är renar och tomtar och liksom fan och hans moster typ.
Ja.
Så att, ja. Så det är väl den bilden vi många har av Halloween. Men det finns djupare anor än så.
Ja, precis. Som det ofta gör i våra traditioner.
Som det ofta gör. Och jag tycker det är roligt när man läser Harry Potter-böckerna just när man träffar på de här små fenomenen som inte är, som Rowling använder på ett fantastiskt sätt, men som inte är hennes egna påhitt utan har en historia som är längre än så.
Ja, precis.
Det tycker jag är jätteroligt. Halloween är typiskt en sån högtid och det är inte bara J.K. Rowling, utan det firar vi eller uppmärksammar vi alla.
Ja. Mer eller mindre.
Mer eller mindre och med eller mot vår egen vilja ja. Kan man säga. För att ja, Halloween är ofrånkomligt.
Ja, det är omöjligt att gå på stan nu utan att liksom se pumporna. Och, ja, men, vi var inne i vanliga butiker som liksom har spökat till. Och är det godisaffären här nere? De ja. Har hängt ett skelett i taket. Och liksom sådär.
Alltså,
sen har vi ju de bus eller godis.
Ja, liksom godisaffären de, utanför oss. De har en sån, vi får fan ta en bild på den och lägga ja, upp. Alltså, för att den, alltså, de har ett sånt vidrigt skelett. Jag såg han killen hänga upp den igår. Både jag var ute när jag var ute med hunden. Både jag och hunden var skiträdda. Den var... Ja, den är skitläskig. Den ja. Hänger precis innanför dörren. Vi ska visa er sen.
Ja.
Vi ska ha Halloweenfest här hemma. Ja. Och när vi var i stan häromdagen och liksom kollade efter kostymer och, så, och utklädnad och så här. Så vissa människor redan var det ju tvek. Bara, är han utklädd?
Ja, verkligen.
Jobbar han här? Alltså så här, folk som gick runt med typ horn och käpar ja. Och jäkligt obskyra sminkningar. Så att det var så här, okej. Okay. Alternativ eller bara... utklädd.
Ja, nej, precis. Ja. Eller måste du gå så här ja, för att du jobbar i butiken?
Ja, precis. Jobbade ja. På Buttericks eller vad fan. Ja.
Ja. Ja, nej men det är roligt med Halloween
ja.
Som Rowling då, om vi går vidare till ja. Böckerna. Hon nämner den Halloween alla 4 första åren.
Mm. Som sig bör i en som magisk värld, känner ja. Jag.
Vi ska gå igenom första, alltså vad som händer första avsnittet som sagt, eller första Halloweenen som sagt. Så därför så tänker jag att vi kan ta de andra 3 åren först. Bara så här, vi ska lite snabbt bara saker som händer under Halloween. Och i år 2 så är det ju ganska mycket som händer.
Mm. Jag tänker typ allra först innan första boken och första året. Det vi först får förknippa Halloween med är ju
ja,
mordet på Harrys föräldrar. Ja, Lily och James mördas ju på Alla helgonaftonen.
81.
Ja, precis. När Harry var 1 år gammal.
Ja.
Där började det.
Ja, det är sant. Det är sant.
Så att säga, det var också på Halloween.
Ja, 31, så, och Halloween då är ju 31 oktober, ska vi också bara säga.
Ja.
I Sverige flyttar vi ju då alltid till oftast helgen efter, om det är ja. I veckan sådär. Vi ska ha Halloweenfesten den 2 november liksom.
Ja, precis.
Så att, men Halloween är ju 31 oktober.
Ja.
Bara för att vara... om man ska vara petig. Liksom.
Ja, men precis.
Och det är då som James och Lily blir mördade, som du sa.
Ja, så vi hoppar till år 2
då. Ja, någon annan som dog då nämligen var ju Nearly Headless Nick.
Ja, Nicholas the Mimsy Porpington.
Ja, precis.
var hans levande namn.
Ja, precis. Han firar ju i andra boken sin 500:e dödsdag.
Ja.
Och dog ju alltså då sent 1400-tal.
Ja.
När han blev halvt halshuggen.
Så eller? Fruktansvärt, ja. Alltså det tog lång tid för mig innan jag började reflektera över... jag tror faktiskt det var när man var äldre och läste om... i sista boken då, när vi får veta att Bloody Baron faktiskt var den som mördade The Grey Lady då. Eller Helena Ravenclaw, som vi också känner henne som. Och högg ihjäl henne helt enkelt. Därefter började jag reflektera över vilken fruktansvärd... skräck och smärta Nearly Headless Nick måste ha upplevt, för han dog ju, men han fick huvudet halvt avhugget. Fruktansvärt brutalt.
Han är ju mycket av en komisk karaktär han är ju det egentligen genom hela bokserien, får man väl säga.
Ja, verkligen.
Det är ju Helena Ravenclaw och Blodiga Baronen som blir riktiga allvarliga karaktärer av spökena.
Ja, precis.
Man kan ju ifrågasätta mycket kring att Blodiga Baronen och Helena Ravenclaw är förvisade till samma till samma slott. Mm. Med tanke på att han då hade ihjäl henne.
Ja, det är en spegling av det moderna rättsväsendet. Hur förföljda kvinnor behandlas.
Ja.
Underbart.
Ja, faktiskt. Men vi ska inte prata om dem den här gången. Nej. Det kommer vi göra en annan gång.
Vi ska ha en bättre spökspecial någon gång.
Ja, precis. Men han har ju då sin dödsdagsfest.
Ja.
Där han bjuder in The Headless Hunt bland annat. Och jättemånga.
Allt och alla. Konstiga, även Peeves.
Ja, även Peeves. Får han komma? Eller får han? Ja,
Peeves får komma. Han ser till att Moaning Myrtle blir upplöst i tårar.
Just det. Oh, Moaning Myrtle, din stackare.
Stackars tös.
Ja. Nej, men det spelas väl på sån spelas på såg och sådär. Harry pratar väl om äckliga ljud och sådär liksom.
Ja, det är väl så här en orkester som spelar på, det låter som så här 100 fingernaglar på en griffeltavla typ. Det är liksom spökenas musik, serveras rutten mat, massa så här svarta stearinljus tända, allmänt dålig stämning verkligen.
Ja, det kan vara jobbig.
Svinkallt var det där nere också.
Ja, precis. Ja. Så att han missar ju Harry, Ron och Hermione är det väl till och med, som ju missar den stora festen i alltså Halloween-festen som verkar vara en matsensation på Hogwarts.
Ja, gud vad
där gud. De kära husalverna då gör det bra ifrån sig.
Ja. Alltså man hade velat sticka till Hogwarts bara för att typ såhär, nej men jag ska inte stanna, jag vill bara komma hit och äta buffé till
blodbuffén. Ja, lunch. Luncha på Hogwarts.
Ja. Och bara såhär, allt som brukar finnas, bara släng fram det och låt mig äta.
Ja, låt mig sitta.
Jag hade betalat vad som helst för en Hogwarts-buffé. Ja, alltså 100%.
Ja, det hade varit fantastiskt.
Ja,
ja.
Shit vad fint. Ja.
Sen hände ju någonting ganska hemskt. Också Halloween i andra boken. Det är då Ginny öppnar hemligheternas kammare för första gången.
Ja, Harry, anledningen till att de inte kommer tillbaka till skolansfest är för att Harry hör basilisken i väggarna och mer eller mindre springer åt andra hållet.
Mm.
Hamnar utanför ingången då, utanför den här tjejernas tjejtoaletten till där ingången till hemligheternas kammare finns. Moaning Myrtles lilla hak. Så det är ju, de hör basilisken och direkt efter det så hittar de ingen mindre än Mrs. Norris.
Precis, hon är ju den första som blir förstenad genom att inte titta rätt i basiliskens ögon då.
Nej.
Utan hon tittar väl
vatten
på golvet.
Ja, precis. Moaning Myrtle har ju blivit upprörd på Peeves och lämnat fängelsehålan. Ja. Så hon har ju ställt till med stopp i avloppen och vatten svämmar ut överallt.
Precis.
Tack och lov för Mrs. Norris då som ser vatten, eller ser basiliskens spegelbild i vattnet och bara blir förstenad.
Ja.
Och så hänger Ginny upp henne på väggen i en sån här torch bracket, vad heter det, typ som fackelhållare.
Ja, precis. Och vad skriver hon på väggen?
Hemligheternas kammare har öppnats. Fiende till arvtagaren, tag er i akt.
Ta er i kragen, tror jag skulle säga.
Ja, ta er i kragen.
Ja, nej, men så precis. Så att det är ju första, det är första gången på 50 år då. Sen Voldemort själva där.
Ja.
Som den öppnas.
Ja.
Och tredje året, det var ju då som Sirius Black gav sig till känna.
Ja.
Och försökte bryta sig in i Gryffindors elevhemsrum.
Ja.
Men han kom inte så långt. Han kom till The Fat Lady.
Ja.
Som nekade honom.
Ja.
Och då blev han arg.
Ja.
Måste vi anta. För att han högg henne på något sätt.
Ja, precis. Han skär sönder tavelduken på något sätt och hon flyr ju för sitt liv. De hittar ju henne i någon annan tavla sen helt krossad stackaren.
Ja. Så sen får de ju söka Duggan då.
Ja.
Ja. Men då kommer han ju som sagt inte in. Utan det gör han ju senare då som vi konstaterat.
Precis. Jag vet så här, Hermione gör väl någon så här poäng av hon säger liksom att det är ju, han måste ha tappat Sirius Black då. Han måste ha tappat så här kollen på dagarna, på veckodagarna. Han kan ju inte ha vetat att det var Halloween idag. För då hade han säkert kommit så här, stöttat in i stora salen istället och börjat hugga vilt omkring sig säkert.
Det är ju för att man inte förstår.
Nej, man tror ju fortfarande, där tror man ju fortfarande att det är Harry han är ute efter. Och att det är därför han då går upp i sällskapsrummet och sovsalarna. Men
jag hoppas att Scabbers ska vara där.
Ja, precis. I själva verket så tänker väl han att det var väl ett perfekt tillfälle då när alla sitter och äter middag, så kunde han smyga in och kanske eventuellt då ta Scabbers, för det är inte säkert att Scabbers är med i matsalen.
Utan nej.
Han kan ju eventuellt ligga i Rons
ja,
med säng eller på hans nattduksbord eller vad fan nu Scabbers höll hus.
Ja, precis.
Ja.
Men det blev inget med det. Han kom in senare istället då.
En liten grej jag måste bara inflika. Det är så himla konstigt att tänka. Tänk liksom så här att Peter Pettigrew har ju verkligen typ legat och sovit i samma säng som Ron i typ hur många år som helst. Och sen med Percy innan honom.
Ja, alla ja. Har vi väl tänkt de tankarna ja. Och inte varit så glada över det.
Det är så jävla nasty liksom. Bara, ja. Men så här, nej, men ni vet, så som man gjorde på sitt rum typ när man var barn. Alltså man gick ju in på sitt rum, typ skulle man byta om så gick man väl in på sitt rum. Alltså så här. Mm. Eller, ja, jag vet inte, ville man ha lite egen tid på alla möjliga... För alla möjliga orsaker så var det väl på sitt rum man gjorde det. Och sen så de flesta av oss skitsamma ifall man hade ett husdjur som satt i en bur någonstans. Man var så blyg var man väl kanske inte.
Nej.
Men där har liksom där har Peter Pettigrew suttit och beskådat Percy och sen Ron i hela liksom...
Ja, det är hela deras uppväxt.
Hela deras uppväxt, ja. Ja det är fan lite obehagligt ändå.
Det är ganska jätteobehagligt.
Ja, det är det.
Skulle jag säga.
Ja.
Men ja,
ja.
Så kan det vara.
Nasty, men ja. Ja.
Fjärde boken är ju då sista gången vi hört talas om Halloween, förutom en flashback då i sjunde boken.
Mm, just det.
Sådär. Vi kan prata om den sen. Men i fjärde boken då är det ju på Halloween-kvällen som förkämparna till turneringen i Magisk Träkamp väljs.
Ja.
Så det är alltså då Goblet of Fire spottar ut Harry som det fjärde namnet.
Just det.
Ja. Så att... Oklart om det finns någon speciell tanke med att hon la det på Halloween, men hon har använt Halloween som någon form av, det har alltid hänt någonting
ja, viktigt. Ja, men det är lite så här höjdpunkter och kan ju dels bero på kanske att ja, men det är då det redan är en planerad typ fest i, på Hogwarts liksom och så vidare, så att i samband med det så händer det spännande saker.
Ja, precis.
Men, ja,
men det här oklart. Är sjunde då, det är ju en flashback.
Ja,
den sker ju egentligen då från jul faktiskt.
Ja, vi pratar ju då om avsnittet när Harry och Hermione i bok 7 besöker Godric's Hollow. Visar sig vara på julafton.
De har ju tappat bort vilken dag det är.
Verkligen. Hör att det liksom är carol singers in i kyrkan. Och bara, Harry, jag tror det är julafton. Ja. Så de var ju lite snett på det. Men, eller de hade väl bara ingen koll.
Nej.
Men den... När Voldemort dyker upp oanmäld i Bathilda Bagshots hus och Harry och Hermione försvinner snabbt därifrån, då får ju Harry däcka ju lite grann. Han blir biten av Nagini och får stryk i allmänhet. Och
det är ingen bra kväll för honom.
Det är ingen bra kväll för Harry. Men då däckar han ju lite grann och får en ganska lång inblick i Voldemorts huvud. Mm. Och Voldemort i sin tur upplever en flashback från ett trauma för hans egen del då, den natten han mördade James och Lily och skulle döda Harry, men själv åkte på sin egen medicin så att säga.
Precis.
Och vad som hände där, då får man följa Voldemort redan innan han dyker upp i huset. Man får följa honom lite grann på hans väg hem till James och Lily. Han träffar något barn på vägen som säger att han har en häftig kostym. Men blir skiträdd när han ser Voldemort och flyr, liksom springer därifrån. Och Voldemort överväger ifall han ska mörda barnet. Men han gör inte det för det känns onödigt och han har viktiga saker att tänka på. Liksom.
Men han överväger det ändå?
Ja, han... Ja.
Vilket ju säger mycket om Voldemort, får man
ja,
säga.
Ja, men han är ju labil. Men,
det är ett understatement att Voldemort är labil. Ja, säga. Ja.
Men i alla fall, ni har läst boken, ni vet själva.
Ja.
Men man får, där får man också en liten, en ganska uppskattad, tycker jag, liten återblick i hur det faktiskt gick till. Natten när James och Lily mördades, och dessutom från Voldemorts perspektiv då, som man faktiskt inte får speciellt ofta.
Nej, precis. Så, det är sällan vi ser in i hans tankar ordentligt. Liksom.
Ja, precis. Så det är ett intressant kapitel. Det är ju glad att Harry fick små sneak peeks in där, så förstår man Tom Riddle och senare då Lord Voldemort lite bättre.
Ja, precis.
Ja.
Så det är de gångerna som Halloween nämns, förutom då det vi ska prata om nu.
Ja.
Nämligen första gången och just kapitlet som heter Halloween.
Ja.
Det är ju kapitel 10 då i
Det
vise sten. Ganska mitt i, det är väl 17 eller 18 kapitel i den boken.
Ja, det är strax förbi mitten så
De kommer in, det sista som händer kan man säga i kapitlet innan är ju att de har lyckats fly från Fluffy för första gången. Eller de har blivit tvungna att göra det.
Ja, och Filch och Mrs. Norris också.
Ja, precis. Ja. Och då är det ju alltså Harry, Ron, Hermione och Neville, ska sägas. Det glöms ofta bort att Neville faktiskt är med på delar av de gångerna.
Ja, men det är han.
Där får vi, som vi pratade om i avsnittet om Neville, där får man ju skylla en del på filmerna, tror jag. Att folk, läser man inte boken så ofta som vi gör så glömmer man, men ser filmerna ibland. Men så glömmer man kanske av att Neville är med mer än vad man tänker i början.
Ja, det är lätt, tror, Neville är väl en lätt karaktär att skala bort just för att han i början är väl kanske lite intetsägande och ganska så här, inte feg är han absolut inte, men att han är liksom ganska, ja, men han är rädd av sig och gör inte så mycket avtryck liksom. Men she fick dem, för Neville är bäst.
Ja, precis. Neville blir the king.
Ja.
Men det, så det är så som, ja, så att när vi följer Harry då så har han precis vaknat. Och han och Ron är ganska...
Ja, de är ivriga.
Ja, de har liksom, den här rädslan har ju från innan har liksom övergått att, ah, men, äventyr, roligt liksom.
Precis, de har hunnit smälta den värsta skräcken och vill gärna vara med om fler äventyr. Ja. Så de är pepp.
Och de vill också jävlas med Malfoy, som ju då har lurat dem innan. Just där. Det är The Midnight Duel och sådär.
Precis.
Som han såklart inte dyker upp på, utan istället har han kallat dit Filch. Det är det som gör att de måste fly.
Typ Draco, alltså, han är ett sånt svin, den ungen. Alltså.
Alltså. En liten fegis.
Ja.
Ja. Och på frukosten där är det väl, så får Harry sin första kvast.
Mm, just det.
Den kommer skickandes, eller flygandes, landar framför honom. Och tack och lov, för det här, där är McGonagall ganska orimlig. Och kvasten kommer i ett paket. Och sen släpps det ner ett litet paket ovanpå det. Och så här är det bara av en slump.
Ja, ett litet brev är det som kommer som landar över.
Och han öppnar det först och så det står, öppna inte den här. För att det är det nya kvast och vi vill inte att alla ska bli avsjuka och vilja ha en egen.
Ja.
Och man bara, varför skickade du den? Varför såg du inte till att den kom direkt till hans sovsal eller till...
Eller typ beställ en kvast och sen så typ ge den till honom vid tillfälle.
Ja, precis.
Så här, ja.
För det verkar väl inte som att nödvändigtvis lärarna får post alltid sådär.
Nej, och jag tänker så här,
det är inte enda sättet att ta emot saker på. Hon kan transferera sig bort liksom och hämta
det
den om det skulle vara så.
För lärarna så finns det absolut andra sätt att få merch skickat till sig, om man så vill.
Ja, precis.
Ja.
Men han får den i alla fall, vilket ju både han och kanske framförallt Ron blir väldigt exalterad över.
Mm.
Så jag har aldrig ens hållit det än. Nej. Nimbus 2000.
Nej, just det. Är det så du tänker att Ron låter?
Nej.
Nej.
Det var bara jag som lät så.
Du kanaliserade din inre...
Jag kanaliserade min inre... På något sätt, jag vet inte.
Din inre kvast fetisch.
Ja, precis.
Ja.
Ja, men jag tänker så här, om man skulle... Ja, men när man får något som är riktigt, riktigt, alltså typ om man var barn och fick något som var riktigt, man hade längtat.
Jag tänker typ så här, senaste dyraste fotbollsskorna.
Ja, eller
exempelvis. Ja. Eller någon ännu mer teknisk pryl, typ en mobiltelefon.
Ja, men precis. Så där, när man,
första 33-tian, den känslan var, den var inte att leka med så.
Ja, nej, men, eller sen när jag hade Nintendo 8-bitar så när jag då fick Sega 16-bitar i så här julklapp. Ja. Man bara... Liksom, det är dubbelt så många bitar.
Ja, precis. Ja, Sega 16-bitars, det var klass på den tiden.
Ja,
alltså.
Ja visst. Så här,
ska vi inte glömma.
Nej.
Nej.
Så att verkligen...
Ja, men man får se, och Ron själv då som kommer från en familj som hade ganska knapet ekonomiskt dessutom, som inte kanske är van att få nya saker och ha massa de nyaste, senaste prylarna alltid. Ron är ju extra. Det är ju inte Harry heller vid den egentligen, men...
Han
har väl inte riktigt koll på kvastar.
Nej, precis.
Jag tror det till och med här, det står till och med i boken så här, till och med Harry som inte visste någonting om olika kvastar tyckte den såg helt underbar ut. Så att det säger en del. Men de blir exalterade och Malfoy blir avundsjuk och bitter.
När de ska gå därifrån så kommer ju Malfoy och ställer sig i vägen och säger, det där är en kvast.
Ja. Får du inte ha?
Han blir skvaller Malfoy, den riktiga skitungen liksom.
Ja, men så här Flitwick råkar gå förbi och bara, Potter har fått en kvastkäft med posten, professorn.
Ja.
Jävla störig.
Ja, men Flitwick säger, de bråkar väl inte? Och då direkt Malfoy bara, Harry Potter har fått en kvast, han får inte ha den här kvasten.
Usch!
Sådär. Och så...
Malfoy är dum i huvudet.
Ja, men så Flitwick bara, ja, men McGonagall berättade för mig om de här.
Så de speciella omständigheterna liksom. Vad är det för modell? Ja. Bara, men det är Nimbus 2000. Och Malfoy kokar.
Ja.
Det är bra, det är rätt åt honom.
Det är jätteroligt.
Han är ett sånt svin.
Ja, det är gött, gött att Flitwick får medverka till att göra här Malfoy förbannad. Och sen används ju kvasten då.
Ja.
I den Quidditch-träningen som Harry har själv med Wood. Med Wood. Han ger sig ut först och flyger och härjar och tycker det är det bästa som har hänt sen skivat smör. Och sen får han och Wood flyga och fånga golfbollar.
Ja, precis. Ja. Det är för mörkt för att spela med Quicken, så de ordkastar lite bollar.
Ja, precis. Får, och där får vi lite, där lär vi oss också. Det, som sagt, det händer en del i det avsnittet.
Ja,
vi får
lära
oss lite om Quidditch. Sådär. Det har vi fått lite innan, men, ja, men snitchens 150 poäng och liksom sådär. Vi får lite extra kunskap.
Ja, det får vi. Det är en lektion av Wood, kan man ju säga. Ja. I Quidditch 101.
Ja, precis. Och det här, man ska förstå att det här är Halloween, för att, eller åtminstone runt Halloween. För sen har vi den berömda Wingardium Leviosa-lektionen.
Ja, alltså ett av mina absolut bästa sekvenser med Hermione.
Ja.
It's Leviosa, not Leviosa.
Mm. Wingardium Leviosa.
Ja.
Ron kan inte uttala det, Hermione är... jobbig, om man ska vara snäll.
Hon bäst är hon.
Ja, och hon får ju såklart till det då. Liksom.
Ja. Och Flitwick, extas.
Ja.
Ja. Ja, fantastiskt. Det är en klassisk grej. Det tycker jag faktiskt är en sån grej som filmerna gjorde väldigt, väldigt bra, väldigt roligt. Att de så här, ja, men de har förevigat den scenen är underbar.
Ja, det är det
den
tänker.
Är väldigt bra gjord. Sen förstörs det ju såklart, det som vi snackade om innan, så förstörs det ju av att det avslutas med att Seamus Finnegan spränger sin fjäder istället. Vilket inte händer i boken.
Nej.
Han råkar sätta eld på den, men inte mer än så.
Jag pratade lite när vi researchade avsnittet, så sa jag att det är här verkligen det läggs grunden för att Seamus i alla filmer verkar vara någon typ pyroman som är extremt dålig på att vara pyroman. Förutom det då i typ i åttonde filmen då ska han ju spränga den här bron de har.
Ja, just det.
Men så här, här får han ju huvudet, han blir ju svedd och håret står på ända för att han typ spränger sin fjäder som ska flyga.
Ja, och det är så tråkigt för det tar fokuset från Hermiones duktighet, tycker jag.
Ja, precis.
Illa gorilla, men i alla fall jätterolig sekvens med Hermione och Ron.
Ja, och sen är ju då Ron ganska taskig. Minst sagt,
ja,
mot Hermione.
Det leder ju till att han pratar lite illa om Hermione och så råkar hon höra honom säga att det är så konstigt att hon inte har några vänner.
Nej.
Vilket leder till att Hermione blir jätteledsen, sitter och gråter på toan resten av dagen.
Ja, och kvällen.
Och kvällen.
Hon verkar bli väldigt ledsen.
Ja, men den kanske sveden då. Jag kan tänka mig att Hermione inte hade så mycket kompisar innan Hogwarts heller.
Nej.
Alltså, inga syskon heller. Alltså, hon kan känna, jag tror hon kan nog ha varit ganska så här ensam och...
Ja.
Lite bortskämd kanske, men ändå...
Besserwisser barn kanske inte är så populära. Jag vet
nej, men precis.
Jag blev besserwisser när jag var äldre. Så att,
ja, men precis.
Men ja, nej. Jag funderar på... Här är ju Ron väldigt, väldigt taskig. Mm. Och sen så löser du sig i slutet på kapitlet att det är då de blir vänner på riktigt.
Ja.
Jag tänker att det här är lite barnbok. Hade det varit för vuxna och skrev här, då hade de låtit det ta ett par kapitel innan det här... innan han ordnade upp sig.
Ja.
Då hade Ron fått vara en skit lite längre och att det hade tagit längre tid för dem. Och
exakt.
Sådär. Men nu är det väldigt mycket saker händer och så löser det sig. Sådär.
Ja, men precis.
Ja, men det är ganska skönt för att...
Och det sammanfattas väldigt fint med att det finns vissa saker som man inte kan uppleva tillsammans utan att börja gilla varandra.
Ja.
Och att klubba ner ett stort troll är en av dem. Liksom.
Ja, för på Halloweenfesten, det hör man inte med, då kommer ju Quirrell. Och det är Quirrell då som har släppt in trollet. Men det är också han som kommer att varna för det.
Ja.
Att det är ett troll i fängelsehållna. Eller vad man säger. Ja. I källaren i alla fall. Liksom.
Ja.
Som han då har släppt in. Och Harry är det väl som inser det.
Ja.
Att shit, där nere är väl Hermione.
Mm.
Och det är roligt att de räddar ju henne. Men de sätter henne också lite i skiten.
Ja, det är ju
inte
lite...
medvetet.
Nej, de springer. Lärarna sticker till fängelsehålorna. Ja. Och för att Quirrell själv då ska kunna hoppa iväg till tredje våningen och försöka ta sig förbi Fluffy. Men Harry och... Han misslyckas ju tack vare då Snape. Som fattar vad som pågår. Men som förmodligen står för en heroisk insats för han blir biten i benet av Fluffy. Ja. Får vi senare veta. Sjukt läskigt.
Ja.
Men också lite rätt åt honom.
Ja, ganska mycket rätt åt honom.
Ja. Men det Harry och Ron försöker göra det är att de de upptäcker att Hermione vet ju inte om trollet, vilket borde gå och varna henne. Det är trots allt vårt fel att hon är ledsen.
Ja, precis.
Och därför så springer de iväg till flicktoaletterna istället.
Ja.
Och då visar det sig att då har trollet lämnat fängelsehålorna och är på väg in i tjejernas badrum. Och sen så råkar de låsa in trollet med Hermione, ja, istället. Och så tvingas de ju då rädda henne.
Ja, precis.
Så att, ja.
Där de ju faktiskt lyckas med sin Wingardium Leviosa.
Ja.
Det är väl Ron som gör det, väl?
Ja. Harry hoppar upp. Alltså det är så vidrigt. Jag får sån panik varje gång jag läser detta.
Han stoppar väl upp näsan?
Ja, det är inte meningen. Men Harry hoppar upp på trollet och råkar köra upp sin trollstav i näsan på trollet. Alltså så äckligt.
Ja.
inte bara äckligt. Ja, inte bara äckligt liksom. Utan det måste ha gjort så fruktansvärt jävla ont på det här trollet.
Ja, faktiskt det också. Gud, det är synd om trollet.
Ja, men det är det. Tänk, köra upp en penna i näsan liksom. Ja. Måste ju ha svinont.
Ja, man vet ju bara hur känslig näsan är liksom.
Oh,
för att Lisa tar sig om näsan nu.
Ja.
För
shit, jag blev...
Ja. Och där grundas ju vänskapen då för att Hermione tar på sig det här.
Mm, just det.
Hon säger till McGonagall, som ju då de hittar dit till slut lärarna. Jag tycker lärarna är orimligt långsamma.
Ja, väldigt.
Med tanke på att så här, Harry och Ron hinner gå med efter Percy ett tag.
Ja.
Som ju då som prefekt är den som leder, ska leda kidsen till sitt till sina hem.
Ja.
Och de hinner gå ett tag, hinner vända och sen komma dit. Då. Och sen hela lärarna komma efter fighten.
Ja, just det.
Jag tycker att de borde haft lite bättre koll. Och Dumbledore hinner ju aldrig fram. Han får ju inte se skymten av. Vilket man kan tycka också är märkligt.
Ja, väldigt.
För han misstänker ju inte Quirrell på det sätt som Snape gör.
Jag tror han gör. Jo, det gör han ju. Men han ber ju Snape hålla lite koll på Quirrell.
Ja, jo, det är sant.
Så det är ju så det har blivit. Så att Snape tog väl på sig. Och...
Ja.
Han var inte lika lättlurad om man säger så. Snape. Han förstod att här ligger det ett troll begravet.
Du ville prata om någonting. Det är poängräkningen.
Ja, men när man pratar om just det här med trollet och efter Harry och Ron och Hermione då, de tar ju sig ur den här knipan ganska bra och hjälps åt att ljuga ihop lite grann vad som kan ha hänt till lärarna och så vidare, och så får, ja men det är alltså poängen som man får till sitt elevhem när man gör någonting bra versus då avdrag när man gör någonting dåligt är ju så sjukt orimlig, alltså det är så orimliga proportioner ibland.
Ja. Det är fascinerande.
Ja, det är helt galet. Men det är så här, i Harrys första lektion så får han ju 2-3 poängs avdrag sammanlagt på lektionen för att han är snorkig då mot Snape då, enligt
ja,
Snape.
Ja, och där är det så här, en poäng. Ja. Och sen en poäng till.
Ja, precis. Nu drar vi av en poängs avdrag från Gryffindor, liksom fy skäms.
Ja, och det är enda gången vi hör någon dra av en poäng.
Ja.
Det händer aldrig annars.
Nej, exakt. Nej. Och sen så bara eskalerade lavinartat i de senare böckerna sen, för här får liksom så här... Hermione har, vad lärarna vet då, den versionen lärarna får är att Hermione har gittat iväg själv liksom och bara, men jag trodde att jag skulle klara av att klubba det här trollet på egen hand. Alltså helt sjukt beslut.
Ja.
Ron och Harry räddar Hermione.
Mm, potentiellt räddar hennes liv.
Ja.
Ganska stor
grej,
kan man tycka.
Ja, verkligen. Alltså, så här, fullkomligt livsfarligt. Hon hade ju med all sannolikhet blivit dödad annars. Liksom, ja. Den går ju loss med en jävla klubba liksom, och är skitstor.
Ja.
Men efter hela det här spektaklet och så får Hermione, efter att ha riskerat sitt eget liv, 5 poängs avdrag.
5 poängs avdrag.
Harry och Ron som har räddat henne får 5 poängs. 5 poäng var till Gryffindor. Vilket då blir 5 poäng sammanlagt efter de har dragit av Hermione.
Ja,
vilket Ron påpekar då. Ja,
2 Gryffindorare, förstaårselever, klarar av att ta hand om neutralisera ett troll som håller på att döda en annan elev potentiellt. Och få 5 poäng.
Ja,
sammanlagt.
Ja, typ rädda Hermione's liv, det var värt 5 poäng var.
Ja.
Rädda det vise sten, det var helt plötsligt 50 poäng var det i slutet.
Bara Nevilles insats där för att han står upp mot Harry, Ron och Hermione.
Ja, och dessutom,
får 10 poäng.
Ja, och dessutom failar för de typ de förstår eller så här, de ger den här kroppslåsningen på honom och går iväg, så han lyckades inte ens.
Men han visar mod.
Ja, han fick 10 poäng, så det var så här. Och sen i de andra böckerna sen så är det bara liksom så här, då är det fullt, alltså då är det mayhem.
Ja.
Det läggs till och dras ifrån poäng i så fruktansvärt stor skala.
Ja.
Så att vi pratade lite innan om när Harry får 50 poängs avdrag och Hermione och Neville för den delen också, för att de blir påkomna efter att de har lämnat Norbert.
Ja, precis. Det är ju i första boken.
Ja, Och att det är liksom någonstans, det är ett statement från lärarna typ att så farligt är detta ni har gjort ikväll så att det är värt så här mycket poängs avdrag. Liksom att då blir det en grej. Men sen dras det ju till och läggs ifrån poäng i de andra böckerna. Liksom 50 poäng hit, 20 poäng dit. Det blir så himla mycket.
Ja.
Det men, är helt galet.
Ja, men, och om att gå upp till astronomitornet en natt för att ja, för McGonagall och de vet ju inte om att de bara skickat iväg en drake. De får ju 50 poäng för att de varit ute på natten.
Ja, och det är för att Fluffy finns i huset som det är.
Ja, ja, visst.
Som det blir en sån grej.
Men Hermione får 5 poängs avdrag för att ha gått efter ett troll.
Exakt.
Det är helt baba.
Och också riskerat sitt liv liksom. Så
ja, att, på något sätt ännu mer för då hon hade potentiellt kunnat träffa på, visst Fluffy sitter ju fast så att jag kan tycka att de har ju koll på vad han är egentligen. Ja. Rent så här, han är ju inget hot om man inte går dit där det är förbjudet att gå.
Nej, precis, precis.
Men då vet man att okay, där finns Fluffy och det finns ett troll och då får hon mindre poängs avdrag än när hon är ute på natten. Av andra.
Ja, men precis. Vilket är liksom så här, det har inte med Halloween att göra specifikt, men jag tycker just att där inflationen i poängsystemet blir så fruktansvärt tydlig. Just i och med ja, poängen de får då för att de har räddat Hermione från trollet på Halloween.
Ja, det är ganska orimligt.
Ja, det är det. Då har vi kommit fram till det sista vi gör i det här avsnittet, nämligen veckans Hallow.
Ja, precis. Och Hallow idag får en lite av en dubbel mening. Halloween kan också kallas All Hallows Eve, eller All Saints Eve också. Men alltså ordet Hallow finns ju i det. Och det är så här, det finns en symbolik i att Harry Potter första gången han lurade döden kan man säga.
Mm.
Det var på All Hallows Eve 1981.
Ja, just det.
Då. Och sen så har han ju då någon gång i livet alla tre Deathly Hallows.
Ja, precis.
Så precis. Att han det har en innebörd Hallow som är oklart hur mycket hon menade. Men sådär, det blir ganska djupt där liksom. Så att,
ja,
på
ja,
det men, sättet kommer ja, men, det här.
Fin dubbeltydighet i att Harrys storyn så som vi känner den då rundas av med att Harry är Master of Death och har alla de här tre Hallows och lura döden. Som du säger redan första gången.
Ja,
så han på Halloween.
Ja, han och Voldemorts resa tillsammans, om man ska kalla det så. Är på något sätt inringat av Hallows på ett eller annat sätt.
Av ordet Hallow. En Hallow då som i det här sammanhanget är en relik, en sak.
Ja.
Ett objekt med högt värde i det här fallet då.
Ja, och passande nog till det här avsnittet då så har vi som veckans Hallow valt en av de tre Deathly Hallowsen.
Ja.
Vi har valt den som Harry först får.
Ja.
Osynlighetsmanteln.
Precis.
Den som väl kanske mest är hans, om man säger
ja,
sådär.
Ja, som tillhör honom redan från början. Ja. Även om Dumbledore har förvarat den åt honom så har den ju gått i Harrys släkt i generationer ända sedan den skapades av Ignotus Peverell.
Det ska man väl förstå. Den ska aldrig ha varit ute på villovägar. Vad man vet. Alltså den har... Nej.
Nej, den har skickats ner genom generationerna. Ja. Och slutligen då, ja, den kom ju på lite villoväg till Dumbledore möjligtvis. Men,
ja, precis. Men det var ju, han hade ju lånat den. Det var ju...
Ja.
Ja. Nej, men The Elder Wand är ju härdiga ju runt. Alltså så här, den fightas ju med och även stenen verkar ju ha gått runt en del. Så där.
Ja, den har nog inte gått runt på det sättet tror jag inte. För den verkar ju också, eftersom att den har hamnat i Peverell, den finns ju hos Gaunt. Så att den som egentligen har hoppat runt och varit svårast att spåra på sina ställen har ju varit Fläderstaven.
Ja, det är den. Okay,
eftersom att det är en sån grej som man... Ja, men med tanke på vad den har för krafter så är det en sån grej som är väldigt det är väldigt frestande att sno den från andra.
Ja, det kampas om den.
Och sådär, precis. Ja. Medans osynlighetsmanteln då som är Harrys egen Hallow och stenen som Voldemort tar från sina släktingar då, familjen Gaunt,
ja,
är någonting som har ärvts ner i generationer, ja, som ett väldigt värdefullt arvegods, men ja, kanske inte nödvändigtvis känt som en Deathly Hallow. För det tror ju de flesta mer eller mindre en myt, så att säga.
Precis. Men ja, osynlighetsmanteln, vi får första gången se den på jul.
Mm, just det.
I första året, så alltså ett tag efter Halloween.
Mm.
Då den helt plötsligt ligger på hans säng.
Ja.
Med en snirklig handstil.
Med hans andra julklappar, ja, faktiskt.
Ja, precis. Det är en julklapp, även om det är hans egen, alltså rent tekniskt, mm, så är det hans, bara att han visste inte om att det var hans.
Nej, precis. Det var ju första gången han... Det är första gången Harry vet att den har tillhört hans pappa och så vidare.
Och då Dumbledore signerar ju inte med sitt namn där.
Nej, bara använder den väl.
Ja, precis.
Och det får man ju säga att han gör.
Man får säga att han använder den väl och mycket.
Ja.
En fråga här, är den nästan lite för hjälpsam för Harry? Alltså, blir han lite OP, som man skulle säga i tv-spelsammanhang, alltså overpowered, genom att han kan gå runt...
Det tycker jag nästan, för jag känner så här, hur kan det vara tillåtet att elever får ha osynlighetsmantlar när det finns så himla många regler kring vad elever får och inte får göra, typ som att man får inte vistas utanför sitt sällskapsrum efter en viss tid. Man får inte gå in i den avskilda bokavdelningen om man inte har ett intyg. Harry gör båda de här grejerna.
Ja. Man får inte ha en kvast, som vi pratat om innan, bara liksom, bara sån sak.
Men just det är kanske lite svårare att med hjälp av en osynlighetsmantel typ snika runt med en kvast. Visst, som blir Harry sjukt särbehandlad, men saker man kan göra och som kan döljas av en osynlighetsmantel är ju ändå ganska många.
Verkligen.
Alltså, det är ganska många regelbrott man kan komma undan med. Alltså, bara en sån grej, vad skulle man själv göra? Mm. Jag vet inte, skada folk, sno saker. Folk skulle kunna använda det till väldigt negativa ja, saker också. Det gör ju inte Harry på det sättet, utan han använder ju sin för att rädda och hjälpa och den biten liksom. Men, jag tänker en sån grej som att gå in i typ förbjudna skogen med en osynlighetsmantel bara för att liksom, här får inte jag vara spännande, jag tar på mig min mantel så ser ingen mig.
Men bara för att ta den obvious, perversa grejen, men som ung pojke gå in i tjejernas omklädningsrum.
Mm.
Alltså så här, det händer
ju. Ja, men typ sådana saker.
Ja, det händer ju på skolor hela tiden att folk försöker stå och kika och sådär liksom.
Mm, mm.
Och det kan ju vara oskyldigt på många sätt, men har man en osynlighetsmantel så tar man ju det någonstans till en nivå där, för där kan man ju stå i ett hörn och ingen har en aning om att man
ja,
är där.
Ja, verkligen. Alltså den typen av saker liksom. Så att, och sen så får Harry dessutom denna av Dumbledore, så jag tänker att det var väl förmodligen ingen... Det finns ju andra sätt att göra sig osynlig också. Mm. Men jag tänker att elever på den låga liksom, magiska nivån lyckas inte med det. Det är ju inte förrän i sista året egentligen som man hör om att eleverna själva kan göra disillusionment charms till exempel, exakt, och göra sig osynliga på det sättet.
Exakt.
Så, men att ge en liksom förstaårselev en osynlighetsmantel.
Mm.
Och sen bara så.
Frågan är då, ger... Alltså, den är ju Harrys, ja, tekniskt sett, men ger Dumbledore honom den för efter ett halvår för att han inser att alltså han har sett Harry nu i några månader på Hogwarts och förstår att han är en bra pojke, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Att han inte skulle utnyttja den för elakheter. Det gör han ju visserligen för sådär, ur andras perspektiv. Alltså, till exempel ur Malfoys perspektiv så använder han ju den elakt, sådär liksom. Han, eller så här, inte just Malfoy, men alltså andra, alltså så han, folk han spionerar på liksom. Han jagar ju Malfoy i, vad är det, femte boken väl, med den liksom sådär.
Ja, uppe vid spärkande stugan.
Ja, men precis, men, ja, det är inte femte, det var inte det jag tänkte på nu, jag faktiskt på när Malfoy är i Room of Requirement och Harry då kan gå osynlig fram och tillbaka och leta. Han hade ju framstått som en ganska konstig och människa om han hade gått och synts där liksom.
Mm.
Så att, visst, nu är ju då Harry den goda och Malfoy den onde.
Mm. Ja, jag tror inte att att han får dem på just julen. Tror jag bara är, alltså det är nog bara plot convenient liksom. Jag tror bara det är liksom att, ja, men han fick den i julklapp, han fick det av en present, för på så sätt så behövde inte Dumbledore liksom, ja men, så här, outa sig på det sättet. Utan en anonym present, den har tillhört din pappa, så den är egentligen redan din liksom. Ja, här, varsågod, gör vad du vill. Sen får ju Harry tillbaka den av Dumbledore också, ska det ju tilläggas. för alla eventualiteter, står det ju där. Och då är det ju en uppmaning typ att han ska använda den.
Ja, det är sant.
Så att det är liksom, han glömmer ju den på uppe på astronomitornet när de har lämnat Norbert. Och sen får han tillbaka den av Dumbledore igen då.
Ja, just det. Det tänkte jag inte på
efter,
nu.
Det är samma kväll som de har varit på straffkommendering i skogen. Harry ser Voldemort eller Quirrell då, dricker enhörningsblod och det. Så det är, väldigt, väldigt oklart. Men jag tror inte att det är någon baktanke så. Nej. Att Dumbledore ger Harry den vid ett speciellt tillfälle, utan det är nog mest bara så här kan han presentera det som en schysst julklapp typ.
Okej.
Okay. Skulle jag tro liksom. Ja. Men det är verkligen, det är en speciell mantel, och osynlighetsmantlar nämns ju lite grann i böckerna på sina ställen.
Ja, att det finns. Men det verkar som att den här, som i egenskap av Hallow, är något utöver det vanliga.
Precis. Den som lär oss det är egentligen Xenophilius Lovegood.
Ja.
Som ger exempel på hur andra osynlighetsmantlar fungerar. Exempelvis att det är en vanlig mantel, en vanlig resmantel som man har gjort osynlig, som man har förtrollat. Eller att det är ett tyg som är flätat av en demigais, som då är ett djur som kan, ja men lite kameleont, kan anta samma...
Ja. Antar bakgrunden
ja. Liksom, eller sin omgivning som kamouflage. Och att det då liksom skulle vara en mantel flätad av en demigais hår. Ja. Men det är det ju inte.
Nej. Och vet man ens vad den är gjord av?
Nej.
Nej, vi får aldrig reda på det.
Nej.
Det är en lost in history.
Ja.
Vad Harrys osynlighetsmantel är gjord av.
Man får ge Ignotus Peverell och syskonen där att de var riktigt grymma.
De var duktiga killar.
Ja, det var de. Ja. Lite sjuka i huvudet också, men väldigt begåvade får man ändå säga.
Men den verkar vara ganska stor, för den täcker ju ändå alltså Harry, Ron och Hermione vid tillfällen.
Jag har funderat så himla mycket. Det är absurda timmar i mitt liv tror jag som jag har lagt på att fundera på. Undra hur stor den är. Är den stor som typ mitt överkast? Eller ett badlakan? Och sen så får man tänka så här, den täcker Harry, Ron och Hermione när de är små. När de är stora kan de alla ha den fortfarande, med deras fötter syns.
Ja, de får typ krypa ihop om de inte ska.
Så jag tänker typ, alltså den måste ju vara typ så stor som så här, ja men typ överkastet till en dubbelsäng. Men jag tänker tre vuxna människor typ, ish liksom 17-18-åringar.
Ja men då är alltså Ron är ju ändå lång vid den tiden liksom. Han har ju,
ja precis.
Ja. Och det finns ju risk att den blir opraktisk då om man bara är en, men det kanske ligger lite i ens magi att den...
Det sägs det faktiskt ingenting om. Den ändrar inte storlek, tror jag inte. För det,
nej, jag säger inte liksom det. Men det är sällan som Harry trampar på den och råkar liksom så här, att det är för mycket tyg.
Väldigt intressant det där. Just det, den måste ju ha varit så himla stor för honom när han gick själv under den som liten.
Ja,
och täcker den både Harry, Hermione och Norbert i en liten bur. Ja. Då är den ganska stor.
Ja, så, precis.
Ja, intressant.
Det tar yta minst sagt. Liksom.
Ja.
Ja. Nej, men osynlighetsmanteln, han har ju med sig den... Ja. Genom hela tiden då. Han tappar bort den en gång då. Tappar han bort den fler gånger, det gör han inte väl. Nej, han håller, då håller han i den.
Ja.
Sen är han ju... Det är som att Rowling själv har insett att ibland är den lite för plot convenient. För att han har inte med sig den ibland, han kanske borde ha den. Mm. Alltså, hade jag haft en sån och... Så jag hade ju haft en sidoväska och haft den med mig hela tiden.
Ja.
För att så är det ju aspraktiskt då.
Ja. Man vet inte när den kan behövas liksom.
Nej, precis. Så att det hade man ju haft konstant skulle jag säga.
Ja. Enda gången Harry har den med sig hela tiden, det är när han blir ombedd av att ha det av säkerhetsskäl. Och då är det ju Dumbledore som säger att jag vill att du har en osynlig mantel med dig. Överallt, även inom Hogwarts hela tiden.
Ja. Den har ju också, den verkar ju vara, om någon skjuter en spell mot den, så verkar det som att det reflekteras.
Ja, och det ska också vara unikt för just denna osynlighetsmanteln.
Ja, det är det väl.
För det är också Xenophilius Lovegood som säger att just Deathly Hallows osynlighetsmanteln, eller dödens egen osynlighetsmantel då som den kallas, går inte att... Det blir inga hål i den, den går inte sönder så som en vanlig osynlighetsmantel kan göra. Och man är också skyddad under den.
Ja.
Vilket vi märker när Harry i sjunde boken, när Harry och Ron och Hermione kommer till Hogsmeade och ska ta den sista, eller inte den sista Horcruxen är det inte, men en av de sista Horcruxen som han misstänker finns på Hogwarts. Och de har satt av ett sånt här typ utgångsförbud, så det börjar tjuta när Harry dyker upp i Hogsmeade. Och och en dödsätare skriker liksom Axio Cloak och den kommer inte. Nej, Harry tar tag i den och är beredd att liksom slita för den typ, men det händer ingenting.
Inte ens. Nej.
Och det är också unikt för just den osynlighetsmanteln då som inte är en vanlig mantel.
Han får ganska väl aldrig en Avada Kedavra på sig med den, men jag antar att den ska kunna deflekta det också då på något sätt.
Ja.
Det finns ingenting som säger att den inte skulle göra det i alla
nej,
fall.
Nej, med tanke på också att det är dödens egen mantel så att säga. Så nej, det...
Det får vi anta.
Ja.
Ja. Har vi något mer att säga om osynlighetsmanteln? Alltså, vi skulle kunna prata timmar om den. Ja, för att han använder den så pass ofta.
Ja.
Men som...
Vilket är ditt favoritmoment med osynlighetsmanteln?
Oj! Den borde jag såklart tänkt på innan, men jag vet inte. Har du något?
Okay. Alltså, jag tycker... Jag gillar ju hela Norbert-grejen mest för att jag gillar drakar. Så, ja, så det tycker jag är ganska coolt.
Han glömmer den där, jag tänker att...
Oh, ja, det dummer, är lite störigt. Liksom, ja, det är skitstörigt. Ja, misstag som är fullt förståeligt att man kanske gör när man blir så, har så mycket i huvudet. Men...
Jag blir så glad att det funkar, ja, att Norbert är väck. Liksom.
Precis. Ja. Men så den är ju... Den är god, men sen samtidigt också favoriten är nog ändå i fjärde boken, tror jag, när han har varit ute och gått med ägget från första uppgiften
han
i Triwizard och fastnar. Och ligger där under, har precis badat, kom ut där lite blöt, fastnar i det jävla hålet med benet och i trappan och fake Moody ser honom. Det måste ha varit en sån jävla syn. Ligger Harry där under sin osynlighetsmantel och bara hjälp!
Ja, och Snape ser honom inte.
Nej, precis. Den är spännande tycker jag.
Den är spännande och jag fick nästan lite ångest när jag läste det, för att det var liksom bara...
Ja, det är så spännande.
Ja, verkligen. Ja. Den är riktigt spännande.
Ja, gud.
Och där kan vi också bara... Det är ett jäkla magiskt öga Moody har som ser igenom den.
Ja,
det är imponerande.
Jag tror det är, om det är Parvati Patil som säger det på julbalen när Harry säger... Dobby har ju gett Harry ett par strumpor i julklapp och Harry har dem på sig. Och Moody då, eller fake Moody är det ju, som dansar förbi och säger typ snygga strumpepotter, säger han.
Ja,
antyder ju då att han kan se igenom kläder, typ byxor, och då säger Parvati liksom att usch, jag tycker sånt här, det borde inte vara tillåtet att ha ett sånt här öga.
Nej.
Jag undrar då hur mycket kläder kan han se igenom, för att det är också lite så här...
Rimligen allihop då.
Ja, det är också lite... Jag hade velat ha det förklarat för mig.
Ja, så jag tänker att...
Om inte Harry är en sån idiot som har så alldeles för korta byxor typ, och sen strumporna skit högt upp så att man såg strumporna ändå. Jag tror inte det. Jag tror ändå det ska antydas att det är Moody som ser igenom.
Ja.
För det är just hans magiska öga som gör det.
Det är så. Nu har inte läst just det stycket färskt, men det är så jag minns att jag tolkat det.
Ja, precis. Även
nu vet vi att alla inte håller med mig om alla tolkningar jag gör i böckerna, men det är
någon annan. Det gör jag inte.
Nej, inte bara du. Jag tror faktiskt att ett av mina favoritögonblick där den används, osynlighetsmanteln, är i när de gömmer sig i Hagrids stuga. Och Dumbledore ändå tittar på dem.
Ja.
Det är bok 2 väl?
Ja.
Ja. Och han då...
Och även i bok 5, fast då är det Umbridge som är det.
Ja, men det här momentet, då på något sätt får man ytterligare en... Det var något märkligt så här och magiskt med hur kan Dumbledore veta det här liksom? Och jag vet inte om det är bekräftat att han använde Hominium Revelio spellen eller om Dumbledore då, som har studerat den då och haft den i 10 år minst liksom, om han har lärt sig att se små krusningar. Alltså,
nej, jag tror Dumbledore hade på känn.
Men han tittar ändå på dem. Alltså han, det är svårt att veta var exakt i stugan
de
är.
Ja, men så stort är ju inte Hagrids hus, så jag tror det. Utan jag tror mer att Dumbledore har ju den här odefinierbara, ja, men som Harry själv säger, Dumbledore-ish power typ. Alltså att han har någon slags, jag tror Dumbledore absolut kunde ha på känna att Harry var där.
Ja, absolut.
Och just för att Dumbledore säger att... Det är ju när Hagrid blir skickad till Azkaban och Dumbledore blir bortvisad från Hogwarts. Och då säger han att alla på Hogwarts som ber om hjälp kommer få hjälp.
Absolut.
Så att jag tror han är, och så tittar han liksom i riktning mot dit där Harry och Ron står gömda.
Ja.
Så jag tror Dumbledore kan ju inte se igenom den här manteln, det tror jag inte. Men,
nej, inte att han kan se igenom den, men...
Eller på något sätt.
Dumbledore säger ju senare att all magi lämnar spår.
Mm.
Och att det kanske är de spåren... Alltså att det är någonting som syns i bakgrunden eller i skarven på den.
Ja.
Att
ja, jag tror inte
det. Om man
det.
Är extremt det är väl, duktig.
Ja, det är möjligt. Jag tror inte det. Jag tycker inte det finns mycket som tyder på det. Men,
det enda som finns som tyder på det tycker jag är det att han säger att all magi lämnar spår.
Mm.
Men annars så kan jag chansa. Men då tycker jag att det är lite slumpmässigt att han just tittar precis mot dem. Mm. För så lite är det inte stugan att då blir det återigen ett slumpmoment som jag tycker
han
att...
Han kan ju också ha vetat att de var där. Han kan ju ha sett... Alltså, det är ju inte heller konstigt liksom. Men nej. Det tror jag inte. Men,
nej, kanske.
Men ja.
Vad tycker ni?
Ja.
Säg vad ni tycker. Det var nog det vi hade för idag.
Ja.
Ja. Halloween. Det här avsnittet släppte några dagar före Halloween. Om ni vill komma i kontakt med oss så är det enklast att mejla oss. På harrypotterpodden@gmail.com.
Vi har lite mejl på hög som vi ska svara på så fort det blir läge. I promise.
Har ni frågor ni vill att vi ska ta upp i podden är det enklast att mejla. Vi finns ju på Facebook och Instagram också. Det är enklare att samla sakerna i mejlen. Så kolla vi såklart Facebook och Instagram också. Vi vill jättegärna ha interaktioner där. Men har ni just frågor som ni vill ha in i podden så är det bäst att mejla. harrypotterpodden@gmail.com. Och med det tackar vi för oss så hörs vi igen om 2 veckor.
Och happy Halloween.
Ja, glad Halloween.
Hej då.
Hej då.